om vi hade en dag, du och jag. Så.
Ja, då sitter jag här med Peter Gerhardsson, tränare i BK Häcken, på lagledaren Leif Moffa Johanssons rum. Peter, varför sitter vi här?
Det är en enda av oss ledare som har enkelrum och enda tror jag som har sådana här soffor här, så att man sitter lite bekvämare, lite skönare.
Ja, du sitter tillbaka lutad i en fåtölj, jag sitter i någon slags skinnsoffa. Och ute är det 25 grader, vi kanske hellre hade suttit på utsidan.
Nej, jag har varit ute nu på förmiddagen så att det är ganska skönt att komma in. Det räcker med något, ett par timmar i taget räcker bra.
Vem är Peter Gerhardsson?
Ja, det är, jag vet inte vad man ska kategorisera sig själv in i, men det brukar viktigt att framhålla rötter tycker jag, att jag är från Uppsala, Sveriges fjärde största stad, inte så många som vet det. Och uppväxt där och bott i två omgångar. Och ja, vad ska man säga? Tidigt idrottsintresserad med en pappa som var ordförande i moderklubben Uppsala IF och som fick mig in på idrottsliga banor ganska tidigt där. Och även min första tränare när jag var 6 år och det var ett 7-årslag som han hade hand om. Och man hade bara 1 år och sen lämnades över till andra ledare. Och, ja, det har varit, fotboll har väl präglat ja, hela mitt liv egentligen från början och idrott och väldigt sugen på att vinna i allt. Mm.
Det är viktigt att vinna.
Ja, det är liksom någonstans centralt och jag tror att det är bland, det handlar inte bara om att vinna på fotbollsplan eller det handlar om att vinna i livet, det handlar om att i alla fall för mig att på något sätt viktigt att inte ha mål utan att må bra. Så fort det är någonting som är en kamp eller någonting så vill man gärna vinna det. Det har väl präglat min tävlingsinstinkt från tidig ålder med att framförallt min pappa spelade mycket mot honom och jag fick inte vinna förrän jag verkligen var värd att vinna. Och lite kämpande i det hela och så uppfostrade jag mina barn också. Så att jag vet inte hur gammal min dotter var, men när hon slog mig i korong första gången så gjorde hon det verkligen för att hon var bättre. Och när min son var i hockey spelade över mig så var det första gången han var bättre, inte för att man gav bort någonting. Det tror jag är lite livet i, att man måste kämpa och då handlar det om att vinna saker.
Nyhetsmässigt så har du varit i fokus på sista tiden utifrån frågeställningen stanna eller gå vidare. Kvar i Häcken eller gå någon annanstans i tillvaron. Nu blev det en fortsättning till 2016. Kan du berätta lite grann om dina tankar inför det beslutet och vad det var som fällde avgörandet?
Ja, det är många saker naturligtvis som påverkar och jag redan i höstas så jag ända sedan jag kom till klubben trivs väldigt bra och framförallt trivs väldigt bra med de närmaste jag jobbar med, det vill säga tränarteamet och spelarna. Och det gör att jag inte, det är väl mer andra som uppmärksammar att man skulle göra någonting annat om man inte är sugen på en större publik och större klubbar och den biten. Och jag har varit i alla fall två klubbar som är större än BK Häcken, Hammarby och Helsingborg. Och det är inte alltid säkert att det är roligare bara för att det är större. Men det tror jag också är en insikt som man får när man dels har spelat själv men också jobbar i den miljön. Jag tror att utifrån så tror alla att man vill hamna i större klubbar. Men det är inte säkert att det blir bättre för det. Därför var jag ganska tidigt förhoppning på att kunna vara kvar. Och det är väl mer mediamässigt som man har drivit det här och undrat och så vidare. Men jag tror både jag och klubben har haft en bra diskussion under den här tiden. Och i och med att jag hade 1 år kvar också så det kändes inte som att det var så här jättebråskande. Mm. Vi har i lugn och ro kunnat diskutera olika saker. Och, men jag tror att det som är avgörande, det är min vad ska man säga, intresserad av att vinna, det är en sak, men du är också intresserad av att utveckla dig själv. Och i den tränargruppen som jag befinner mig i, bland de spelarna, så känner jag att jag fortsatt utvecklas. Och det är absolut viktigast. I Helsingborg, som jag var i 4 år, jag har varit ganska länge i de klubbarna jag varit. Och Helsingborg så trivs jag väldigt bra också i 3 år. 4:e året var det inte så. Då kände jag att det var något. Och då började man söka sig nytt och man började titta på andra alternativ och så vidare. Men det har aldrig varit känslan i BK Häcken, utan det har varit att finns en möjlighet så att sen att det blev en förlängning på 3 år, det kanske kunde ha blivit något år mindre eller något mer, men jag tror både jag och klubben tyckte att 3 år kändes bra att förlänga det hela.
Du nämnde också i något sammanhang att det fanns intressen från andra föreningar som du hade med dig in i det här beslutet. Vad vägde för och emot i de tankegångarna?
Ja, det som jag säger, det hade inneburit en flytt, en social bit, och jag trivs också i Göteborg, så att det är och för sig de klubbarna som var av, så det var också lite större städer. Så att, men det, i och med att jag hade ett år kvar så blev det aldrig väl. Det var mer sån här, de ringde och frågade om det fanns intresse. Och i och med att jag hade ett år kvar så var jag inte speciellt intresserad själv. Och i något fall så fick jag 3 namn och jag var ett av dem. Och de andra 2 namnen så kände jag att det här är inte alls samma typ av tränare kanske, när jag både ledare och fotbollsfilosofi, så då känner jag mig väldigt, jag känner mig inte väl scoutad, om man säger så. Det gjorde att det även om den klubben då var ja, det var mycket, säkert hade blivit mycket pengar och större klubb och så vidare, men jag kände att är man inte scoutad och vet vad man står för, då risken är att man kanske måste göra stora förändringar i sitt sätt att vilja spela fotboll, och det är jag inte beredd att göra.
Många har ju fått upp ögonen för vad ni i Häcken har gjort under de här åren, däribland att du har funnits med oss sedan 2009, och ni har nu också resultat med er in på ett sätt som ökar nyfikenheten ytterligare utifrån, alltså från att Häcken har gått från en klubb som har kunnat jobba lite grann i det tysta till att nu kanske vara föremål för vad ska vi kalla det för, ja, en förebild helt enkelt. Och i hela den här processen så finns ju du med som en central figur, som en ledare och huvudtränare för A-laget. Hur skulle du vilja beskriva din ledarfilosofi och vad det är du har velat driva under din tid i föreningen hittills?
Det finns en grund i hur jag vill att fotbollen ska se ut, och den grundar sig egentligen med utgångsläget på att det är ett sätt, jag återkommer det jag började med, att jag tror att det är ett sätt att vinna fotbollsmatcher på, och det finns massa olika saker som gör att du hamnar i en viss typ av, om man nu pratar om filosofi är ett väldigt djupt ord, men man kan skilja på det och kanske ledarskapsfilosofi då. Fokusbiten, jag är präglad av en offensiv tanke redan från födseln, med att jag var forwardspelare själv. Jag spelade i Hammarby 10 år där vi under de bästa åren spelade en väldigt passningsorienterad fotboll, och jag var med ett år då när vi började tränare, och en väldigt meriterad tränare som var en väldigt bra tränare, bra ledare, Hasse Backe. Men vi tränade kanske 80-90% försvarsspel, och vi blev väldigt defensiva i våra tankar, i vår attityd. Och Uffe Eriksson, en gammal kompis till mig, han sa att när vi har bollen så springer jag och tänker på hur vi ska försvara. Och det är en sån här sak som jag har burit med mig. Och, året efter så åkte Hammarby ur, och då hade jag redan lämnat till Vasalund. Men det var såna här ord som, när Uffe sa de här, så det är klart att man mentalt hamnar i ett läge. Så försvarar väldigt mycket och pratar om försvar och pratar om det. Så för mig blir det en slags rädsla. Och jag är nog både som människa och tränare lite åt andra hållet. Att försöka se de offensiva bitarna. Och jag tror att det är så man vinner fotbollsmatcher. Det var så vi vann fotbollsmatcher med Hammarby. Och det är så vi har vunnit fotbollsmatcher i de klubbarna jag har varit. Och haft möjligheten då att välja de klubbarna och lag som har stått kanske för den typen av en mer passningsorienterad fotboll. Och det har passat mig. Och Djurgården var ett stort exempel för mig under Sören Åkerby och Zoran Lukic när de vann Superettan och gick upp och ett par år senare vann Allsvenskan med ett väldigt passningsorienterat lag. Och de tränade 95-5 tror jag Sören Åkerby sa till mig någon gång i offensivt. Och det blir en mental styrka på att man tror på det här. Och framförallt så den bästa exempel kanske är Enköping när vi gick upp i Allsvenskan där vi tränade väldigt mycket passningsorienterad fotboll beroende på också att det fanns inga pengar och det var vi började i en annan ände. Vi började att vi måste ha roligt. Och vad är det som är roligt? Ja, det är inte att springa att man ska ha 16,5 meter mellan varje spelare och det ska vara kort mellan lagdelar, utan vi tränade mycket passning och utvecklade varandra i sättet att utveckla ett passningsspel. Och det finns massa såna här ingångar i mitt sätt att se på fotboll. Och inte minst fotbollsgymnasiet under 10 års tid när man jag ihop med en kille som heter Magnus Wickman, vi bollade mycket idéer med varandra hur vi ville jobba med olika delar. Och då var det mer inriktat på individuell träning och mindre på lagmässiga saker. Men, det är sådana saker som har präglat min idé av hur jag tror att man kan vinna fotbollsmatcher. Och det är bättre att ha bollen än att inte ha den.
Mm. Om man tittar på svensk fotboll i stort så har ju du och jag talat tidigare om det att vi är ju extremt präglade utav det brittiska och att skälet till det mycket handlar om att vi hade Tipsextra från slutet av 60-talet och framåt sen. Och att hade vi hamnat i en annan situation att vi istället hade sänt holländsk fotboll på tv så hade vi kanske spelat en helt annorlunda fotboll i Sverige. Hur ska man beskriva den svenska fotbollstraditionen eller filosofin just nu i en bredare bemärkelse? Går det att sätta ord på det?
Ja, men det är lite åt det hållet. Och sen hade vi ju då framgångar klubblagsmässigt med Malmö FF och Halmstad bland annat. Och de tränarna som kom då, Bob Houghton och Roy Hodgson, de gjorde ju någonting som var extremt åt försvarsspelets zon eller positionsförsvar. Medan man också hade ett väldigt enkelt, i mina ögon, anfallsspel. Det var mycket långt upp och tillbaka och ut på kanten och inlägg och så vidare. Men man fick framgångar på det och det tror jag att det präglade hela tränarkulturen och hela tränarutbildningen som Svenska fotbollsförbundet sen gjorde. Och där tror jag att hade det varit två holländska tränare, eller säg två på den tiden Västtyskland som var väldigt skickliga och duktiga men hade markeringsspel och hade en annan idé, så hade det sett ut på annorlunda sätt. Och våran tradition är den sitter väldigt djupt. Tittar vi på Danmark som är 20 minuter båt från Helsingborg till Helsingör, så är det oerhört stor skillnad på hur man, vad man har för attityd till fotboll. Och, det är sådana saker som har präglat. Men jag har ju stött på allting egentligen. Olika sätt att spela fotboll på och jobbade på fotbollsförbundet själv under många år och ansvarade för en del av tränarutbildningen då i den här steg 3 och steg 4. Det var ju saker som jag inte, som jag utbildade i, men jag stod inte för det själv. Någonstans ibland måste du vara lojal mot din arbetsgivare och det var man i de situationerna. Men sen när du blir tränare så blir det någon slags frihet där du får utveckla dina egna idéer på vad du tror kan vara bästa fotbollen för att vinna de här matcherna.
Gå i ett vis, se hur vågorna stannar upp.
När man pratar om Peter Gerhardsson så talar man ofta om musik också. Hur blev det så?
Ja, vi var ett musikhem på så sätt att pappa spelade piano och det var mycket sådana saker. Och mamma var väl mer så här slager hållet, så att de När man var liten grabb så stod man utanför Bärby Hage och jagade autograf av Claes-Göran Hedenström. Det är väl ingenting man är så jättestolt för nu kanske, men one hit, och det var mycket musik, och det dök upp ett tidigt intresse också i de här T-top, och det var heliga tider, tror jag var 3 på lördagarna när man satt och spelade in musik, och man skapade lister, och jag trodde väl någonstans när jag var kanske 17, 18, 19 att jag skulle växa ifrån, det var väl någonting som jag använde, men det har inte blivit så, utan bara att lyssna på musik har sen visat sig att det är en väldigt bra, alltså, avkoppling för mig. Det, och det har gjort att jag har nytta av musiken, inte bara i avkopplingen, utan det är också kreativitet för mig när jag lyssnar, jag frigör någonting som jag kan lyssna på musik och även tänka fotboll. Och, när jag var liten så pluggade jag alltid till musik. Jag hade alltid stereon på. Mamma var inte alltid så jätteglad att man hade musik på. Ska inte stänga av nu när du ska läsa till den här historietentan. Och bland alla, jag skulle kunna lärjungar och allting, så blandade sig med Black Sabbath. Och, det jag kommer ihåg i Black Sabbath är inte lärjungarna. Det kan vara en fördel, tycker jag. Jag har haft mer nytta av Black Sabbath än de lärjungarna, hur många de nu var. 10, 11, 12, 13, 14, någonstans 15, där. 16. Ja,
ja. 11 som ett fotbollslag, ja, kanske.
Precis.
Du, vilka musikaliska influenser eller vilka enskilda grupper är synonyma till PTR, alltså, skulle du säga, i första hand?
Ja, det finns ju ett centralt band i mitt liv som är Eldkvarn, och som jag har följt under egentligen alla år, och när de under slutet på 70-talet var väldigt rockiga, och det var det passade mig då. Sen har de blivit lite lugnat ner sig med åren, och det har det passat. Så jag har egentligen växt ihop med dem under alla år här, och det är fortfarande ett av de banden som jag tycker står för en genre, där det ligger grunden i både Bob Dylan och Springsteen och allting här som kom från Amerika. Men Eldkvarn gjorde det på sitt sätt, och man gjorde det på svenska, och texterna var, hade en betydelse, och det gjorde också att man intresserades lite för det svenska språket mer än man kanske gör när man lyssnar på utländsk musik, där musiken kanske blir viktigare. Men i Eldkvarn så förenades både musik och text, och det är nog ett av de, ja, det är det viktigaste bandet för mig.
För den som möjligen lyssnar på detta och omedelbart kommer söka upp Eldkvarn på Spotify eller springa iväg till skivbutiken, vad rekommenderar du? Vad lyssnar man på?
Ja, man kan nog börja med Himmelska dagar, den det hette då dubbel-LP som de kom med. Det var ett av deras många mästerverk. Så att där ska man börja, tror jag. Mm.
Om vi backar till Häcken lite grann, eller backar kanske vi inte gör, men vi glider in på Häcken lite grann igen. Vad skulle du säga, Peter, enskilt var den största bedriften med eran prestation och placering i Allsvenskan förra året? Notera att jag säger prestation också, inte bara placering. Vad skulle du vilja lyfta fram som alltså den enskilt största bedriften från er sida som grupp förra året?
Jag tycker, fast det fanns väldigt många goda minnen från förra året, men jag tycker att det som var mest glädjande, tror jag, för alla i klubben, framförallt alla de här som har jobbat under många år, det var från Älvsborg hemma och de hemmamatcherna vi hade, när vi helt plötsligt hade så mycket folk, alltså i stort sett utsålt, det var väl utsålt. De som var där höll på oss. Det hade jag aldrig varit med om. När det var utsålt annars under åren, så då var ju inte de man hejade mest på, utan vi hade våra trogna supportrar. Men helt plötsligt hände det någonting, och det var på något sätt ett kvitto på att vi hade gjort någonting som var bra. Och, både tycker jag, i framförallt, det handlar om att vinna de här fotbollsmatcherna, och vi gjorde det genom ett ett spel som också tilltalade folk och gjorde mycket mål. Och det lockade till att fylla arenorna, eller arenan ska jag säga, under några gånger där. Och det tycker jag var, det tycker jag för mig var det nog det häftigaste. Sen naturligtvis så går det inte att komma från den här sista målnicken av Tom där uppe i Sundsvall när stora silvret var klart. Och i det läget så tycker jag att vi lyckades ladda om de batterierna här om att inte kunna vinna guld, och det kändes verkligen som vi vann ett silver. Hade vinna guld varit det enda som hade gällt, så hade vi aldrig klarat att ta ett stort silver. Då hade vi kommit längre ner, för då hade vi inte klarat att ladda om. Och jag tror både jag personligen och laget är väldigt bra på att fokusera på enskilda matcher. Och det, någonstans är det som har gjort att vi kom tvåa förra.
Du talar ju oftast om, alltså förr kallade vi det för en klyscha, men du talar verkligen om nästa match och jobbar enligt principen nästa match väldigt tydligt. I alla fall är kommunikationen ut mot oss i media. Och skiljer ju i laguppställningar och taktik väldigt mycket från gång till annan, på ett sätt som jag i alla fall inte upplevt i allsvensk fotboll tidigare. Kan du berätta lite grann om hur du jobbar med en enskild match?
Ja, först ska jag säga att det är ju det här med klyschor, det är snarare precis tvärtom, utan det är en fullständigt ärlighet från min sida att man jobbar på det här sättet. Det är, jag tänker, det är alltså nästa match som man har i sitt huvud. Och just nu jobbar man väldigt konkret på träningarna med idéer om hur den här matchen på lördag ska se ut. Och jag funderar ingenting på första allsvenska matchen mot Blåvitt. I bakhuvudet finns lite av första cupmatchen, som är vår första tävlingsmatch mot Falkenberg. Men det är så du jobbar, och det är inte konstigt än så, att det är det man talar om och det är det man fokuserar på. Så när det gäller enskilda matcher så är det
Hi there.
Väldigt
Can you come back later please? Thank you. Ja, det är okej. Det var städerskan som kom in här, kan jag berätta för alla lyssnare.
Ja, så är det. Så jobbar man naturligtvis. Det är en skillnad på träningsmatcher och tävlingsmatcher. Träningsmatcher, så jag har inte åkt upp och kollat på Tampa Bay Visay här för att veta exakt hur de spelar och där, utan vi utgår ifrån 100% från egna idéer om hur vi vill bedriva det här hela. Och det kan komma överraskningar i den matchen som man måste hantera coachingmässigt. Men när du väl kommer till allsvenskan så försöker du ha en viss information. Och jag försöker skaffa mig så mycket information som möjligt om motståndarlaget. Framförallt mindre kanske vilka spelare, mer om vad man har för idéer i sitt spel. Sen informationen som jag ger vidare, det mesta ger jag naturligtvis vidare till mitt tränarteam, och sen portioneras det, minskar informationsflödet till spelarna, så att vad de får presentera inför varje match, det kan vara väldigt olika beroende på motstånd och vad man, i vilken fas man är och så vidare. Och sen gör vi precis, vi gör en hel del taktiska förändringar från match till match. Det finns, där har man en klyscha att ändra aldrig på ett vinnande lag. Jag brukar säga precis tvärt, man ändrar aldrig på ett vinnande lag. Men sanningen är väl någonstans att du ska inte fundera på matchen som varit, utan det är nästa match. Då är du lite öppen då, så kan det innebära att du gör förändringar som kanske inte förväntas av någon egentligen, inte ens av spelarna, men det är det jag och teamet, det här tror vi på inför den här matchen.
Är det förändringen i sig som är viktig, eller är den mer grundad till den taktiska förklaringen?
Ja, det är inte förändringen i sig, utan det är den taktiska biten. Men du måste vara väldigt öppen för att hur kan den här matchbilden se ut?
Det handlar ju om att överraska motståndaren med den taktiska förändringen, samtidigt som det handlar om att skapa bästa möjliga slagstyrka med det egna laget. Men, så där finns ju överraskningsmomentet i alla fall inblandat i processen?
Ja, men jag funderar faktiskt inte så på att, jag vet ju att en del tränare, de lämnar ut laguppställningar som de sätter vänsterback som höger. Det här handlar om, för mig handlar om en vad säger, information till media och allting, så att vi sätter upp det vi, även om de här sifferkombinationerna ibland kan vara svåra, och om vi nu inte spelar med två, ja, vi kanske släpper en kant helt, så finns inte de scheman att sätta upp, och då måste man sätta de där siffrorna någonstans. Men det handlar aldrig medveten om att lura en motståndare, utan 100% på vad vi tror vi, hur vi kan vinna matchen. Och om de sen blir lurade och inte trodde på det, är det bara en bonus, men det är ingenting man kan inte utgå från att det skulle vara det, då hade man ju kunnat gjort några riktiga konster. Jag hade satt Krickan på topp någon match, då hade de nog blivit lurade, men jag vet inte om jag hade gått på fotbollsmatch.
När man talar om Häcken under Peter Gerhardssons ledning, så talar man också om en tillåtande miljö. Spelarna återkommer oftast till det. Och det är väl någonting som du naturligtvis har velat skapa under din tid här. Vad är en tillåtande miljö för någonting? Hur skapar man det så?
Ja, jag tror man kan väl se på, menar, både fotbollsdelen och sen som grupp, så måste man, om vi börjar med fotbollsdelen, så måste du, för att utvecklas, så måste du ligga precis på gränsen till din kunskapsnivå. Vi kan prata om fysiska, taktiska, tekniska, mentala, sociala aspekter. Men det är viktigt att utmana dig själv för att ha en utveckling och inte ligga på någon säkerhetsnivå när det gäller allting. Och det är ju en tillåtande nivå då, att man naturligtvis misslyckas i vissa lägen. Men det är mitt, vad säger, det är, jag tror det är det enda sättet att utvecklas. Det är att du måste tillåtas att misslyckas emellanåt. Och det är klart att när du kommer, vi har ett större risktagande i träningsmatchet, ännu större risktagande på träning. När du kommer i skarpa lägen på seriematcher, så minskar det. Och då hoppas jag att man så mycket som möjligt har skjutit fram de här positionerna i de olika bitarna vi pratar om. Och att man kan prestera på en optimal nivå när det gäller tekniskt, taktiskt, fysiskt, mentalt och socialt. När det gäller gruppen som sådan, så är det också en tillåtande miljö. Att vi är olika människor, vi kommer från olika kulturer, och det är för mig viktigt att acceptera olikheter. Sen har vi ju vissa normer och värderingar som vi följer, men alla är olika, så jag tror att det som är intressant är att alla är det också. Då hjälper vi också varandra att utvecklas, så att vi inte ska strömlinjeforma och alla ska säga samma saker, alla ska tycka samma sak och så vidare, utan det finns många. Man är liksom känslomänniska, och känslor de kommer och går, och det måste du acceptera. Sen om det skulle bli någonting som blir väldigt fel, så mest intressant är att ta en diskussion med den människan och lyssna. Hur har du tänkt här, och varför gjorde du det här och så vidare. Och det inträffar nästan dagligen i träning eller runt omkring, att det inträffar situationer. Det är alltid intressant för mig att ibland fråga spelarna, hur tänkte du där, eller hur tänkte ni där i den här situationen. Det är mitt enda sätt att få reda på det. Men jag tror att det är, om det är det som är tillåtande miljö, så att, men jag tror att ska du utvecklas, så måste du ha en sån tillåtande miljö.
Vad får du för reaktioner från spelare kring den atmosfär som just nu råder i laget runt de här bitarna? Jag misstänker att ni talar ganska mycket bland annat om detta under ett sånt här läge, när ni är iväg, att ni har möjlighet att samtala om andra saker.
Ja, det framkommer en del. Jag har en del individuella samtal, en del framkommer ju där då kan det handla om allt möjligt. Både, vi pratar mycket om den personliga utvecklingen på olika nivåer och så vidare, och det är väl mest då det framkommer. Men sen kan det komma spontana saker under träningar och där. Men jag vill ju ha en spelargrupp som är vaken, och som egentligen, vi pratar mycket om att framföra åsikter till rätt person, och inte prata med andra om saker som inte egentligen leder någonting. Så är det fotbollsträningar, är det delar i vår träning, så vill ju jag veta det. Är det fysiska delar, så ska Pontus och Kalle veta det. Och att man inte pratar med andra om det, för att det leder egentligen ingenting. Och vi har en hel del utvärderingar där man då skriver sitt namn. Jag vet att det finns en del som man skriver inte sitt namn, utan det ska vara anonym. Då får man höra vad anledningen är. Det är för att man ska våga säga. Jag tycker det är bland det viktigaste, det är att våga lära människor och våga stå för sina åsikter. Och då måste du stå med ditt namn. Jag får en del frågor själv ibland från media när man ringer och säger att man var med i anonyma intervjuer. Jag säger alltid nej, för att jag vill inte vara med i några anonyma intervjuer. Så ska jag vara med i enkäter eller någonting, så vill jag att det ska stå Peter Gerhardsson som tycker det här. Inte att 12 tränare och en av dem är jag som ingen vet vad jag tycker. Det tycker jag är någonting som jag vill att mina spelare ska stå för sina åsikter. Sen kan man ha olika åsikter om saker och ting. Det är inte det, man vågar säga vad du tycker. Och det är också ett sätt, tror jag, till att utvecklas både som människa och spelare.
Häcken är uppenbarligen en förening i någon slags utveckling där ni ledare i föreningen kommunicerar att klubben har sin utveckling och laget har sin utveckling, och att laget kanske har under en period, för att citera Sanne Karlsson, sprungit lite snabbare än klubben. Hur förhållandet känner du idag där utifrån kapacitet och nivåer mellan klubben och laget? Har laget rätt förutsättningar och klubben rätt förmåga att ge laget detta?
Ja, jag tycker under hösten här, så när det gick väldigt bra resultatmässigt, så det var inte så mycket mer för oss, alltså tränare och spelare. Det enda som var lite mer, det var ju säkert media, och det, i och med att vi inte hade haft någonting innan, så i stort sett så var det ändå på normal nivå, var det för många andra klubbar. Så att det var ingenting, men jag tror att det var nog väldigt jobbigt för många i klubben. För att det blev mycket, och det är väl en sak som man måste se över och att titta på organisationen runt omkring, för att jag kan tänka mig att det kan behövas mer resurser när det gäller den biten. När det gäller runt laget och tränarteamet och sånt där, så är det viktigt att inte blanda in för mycket folk och för mycket. Vi måste kunna hantera all den information som vi har, och det är små detaljer där som vi försöker bättra, och framförallt när det gäller individuell analys och så vidare. Men jag tror att för klubben och många som jobbade med andra delar inom fotbollen, så var det nog väldigt mycket här under hösten. Och det är det man måste se över och ha en beredskap för att kunna växa ytterligare.
Du talar, vi har varit inne på det tidigare, du talar väldigt ofta om prestation och du talar väldigt lite om uttalade resultatmål i form av placeringsmål och så vidare. Det är någonting som du har kommunicerat och som spelare numera också kommunicerar och som klubben i helhet kommunicerar. Det har blivit, det finns en symbios mellan det här, mellan er ledare och föreningen idag, att förhålla sig till det slentrianmässiga placeringsmålen på ett lite annorlunda sätt. Vad säger du om det? Vad är tanken och vad är vinsterna med detta?
Ja, alltså jag säger vad jag står för och vad jag tycker och hur jag agerar och vad som är viktigt för mig. Och sen om andra säger någonting annat, både inom klubben eller utom klubben, det är upp till var och en att värdera. Men det är också en erfarenhet som jag tycker att jag har fått genom åren. Enköping var ett sånt exempel när vi ena året hade att vi var 15 omgångar och skulle ha ett visst antal poäng och så vidare. Och man satt upp och målat och då hamnar vi bland de tre bästa och så vidare. Så efter 5 omgångar så missar vi 2 poäng. Innebär att nästa 5 omgångar skulle vara ännu mer poäng. Och det vart inget bra. Året efter så hade vi ingenting och då gick vi upp i Allsvenskan. Och då var det för mig, hur mycket är det värt? Och jag vet att det var någon allsvensk klubb som åkte upp och hade något läger i en vecka. Och kom och diskuterade att man skulle bli 9. Och så låg man 7 efter halva säsongen. Och så Då tyckte man att nu måste vi göra om de här resultatmålen. Nu sa vi att då siktar vi att komma bland de fyra bästa och så åker man ur. Så att det fungerar, det är ju en falsk värld det här med att man vill tillfredsställa andra människor än sig själv. Och jag har inget behov av att göra det, utan jag vill vara ärlig. Och jag är egentligen, man ska kommunicera och tala om vad jag står för. Och det handlar väldigt mycket om att leva i nu. Det handlar oerhört mycket om att förbereda sig 100 för nästa träning. Och framförallt se en glädje i varje träning, i varje match som du jobbar. Om ett resultatmål långt in i november är det enda som är intressant, så då skulle det bli väldigt fattigt tränarliv, tror jag. Och jag tror inte att man gör ett bättre jobb heller. Utan för mig är det lite, man kan väl säga, gamla så här, vi lever i idrottens värld med gamla boxare som stod och skrek att jag ska slå sönder honom om jag ska göra det här. Och alla vill vara. Jag tror att det vill, jag vet inte hur många lag som kommer bland de tre bästa nu. 7 lag som ska komma bland de tre bästa. Och det är jätteintressant. Så att, jag tror inte på det helt enkelt. Jag tror inte att det har någon funktion överhuvudtaget. Och sen har jag också jobbat i skolans värld i några år. Och jag vet inte, de här målsättningsformulären som gjordes på 80-talet, det var, ja, tog längre tid att läsa igenom och framförallt göra de här än att prestera. Så att, ja, det...
Men om jag frågar dig lite provocerande som avslutning till den delen, vad är Häckens mål med 2013?
Ja, att utvecklas. Och det tror jag är en, vi pratar mycket om att vi måste ju börja någonstans, och det är hos den enskilda spelaren. Och om inte de enskilda spelarna utvecklas, så får vi väldigt svårt att utveckla laget. Och det ökar ju förutsättningarna för att vinna fotbollsmatcher. Vad det sen renderar i när det gäller en slutplacering, det blir bara löjligt. För att vi har 15 andra lag som jobbar också. Så att det blir hypotetiskt. Men vi, på något sätt den här, som jag känner att både spelargruppen och tränargruppen, vi vill vinna fotbollsmatcher, men vi vill också utvecklas. Vi vill hitta nya ingångsvinklar på saker. Och sen naturligtvis ta med sig allting som görs bra. Och det räcker väldigt långt i den, för oss, den dagliga motivationen. Jag tycker ibland man kan vända på det, att istället för mål så prata om motivation. Vad är det som driver dig? Vad är det som gör dig motiverad till den här dagen? Vad är det som gör dig motiverad att gå till jobbet idag? Ja, det är det här. Det finns människor säkert som inte är, man räcker att man är motiverad av att bara dagen är som den är. Men det funkar inte riktigt så för mig eller för idrottens värld, tror jag. Utan vi är lite speciella människor. Därför ska vi nog passa oss ibland för att tävla så mycket med andra människor. Jag tror vi kan vara lite obehagliga när det gäller både att vi är inte så bra vinnare, vi är inte så bra förlorare heller.
Det är en av de allra vanligaste frågorna, Peter, som du har fått, eller som Häckenledare har fått under de senaste åren, var ju först, hur ska ni ersätta John Tjibuki och framförallt Mattias Ranege? Och nu kommer frågorna förmodligen intensifieras ytterligare under tiden fram till allsvenskan. Hur ska ni ersätta Waris Majid? Det vill säga två skyttekungar på raken. Hur ser du på den frågeställningen och vilket är ditt svar?
Ja, vilka vann allsvenskan förra året?
Elfsborg.
Hur många skyttekungar hade de?
Inte så många.
Vilka vann allsvenskan för 2 år sedan?
Ja, Malmö FF.
Ja, hur många skyttekungar hade de? En halv.
Ja, en halv. Jag fick ju en halv.
Ja, nej, men det är ju så att du, det är en, jag tror en anledning naturligtvis att det har kommit 2 skyttekungar från oss, det är väl sättet som vi spelar fotboll på, att vi har många bra offensiva krafter, men de hade ju inte heller gjort mål om inte har bra som spelar fram dem. Och sen får man absolut inte glömma spelarna själva, så både Mattias Ranegi och Ismail hade ju bra kvalitet för att bli skyttekungar. Och jag funderar inte så mycket på att vi ska ha en skyttekung till och så vidare. Så att det återstår att se hur många mål vi gör och där. Men det finns ibland, tycker jag, en man vänder på det och säger att vi spelar en attraktiv fotboll, och då tror jag ibland får folk för sig att det är det vi går ut på, att spela en attraktiv fotboll. Men det är precis tvärtom. Vi tillbaka till när vi började den här intervjun, att vi spelar för att vi vill vinna fotbollsmatcher. Sen har vi en idé att vinna fotbollsmatcher genom att vara passningsorienterade och naturligtvis går fotboll ut på att göra mål, och någonstans där måste man börja. Så att vad vi hamnar i år, och det vet vi inte, men jag tycker att vi i truppen har väldigt, man ska inte prata om den här enskilda spelaren som gör de här målen, utan vi har många bra offensiva krafter som levererar poäng. Och
Vad skulle du säga om den truppen som ni just nu har snickrat ihop, vad den har för karaktär och hur den är i jämförelse kanske med tidigare år i den här föreningen och i Häcken?
Det är jättesvårt att säga. Jag tycker att jämfört när vi startade upp det här året, så jämfört med förra året, så har vi sett bättre ut både träningsmässigt och spelmässigt. Under förra året så tog vi in bland annat Martin Eriksson och Joel Johansson då. Vi har nu två spelare som kommer här som vi inte har sett, så vi vet inte riktigt vad vi är i nuläget. Men jag ser inga större skillnader varken på det här året eller året innan, eller året därför innan heller, utan vi har kvalitet på många positioner. Så att utgångsläget är att det, nuläget känns ganska bra, men vi behöver få in, och de kommer här, de här offensiva krafterna, så att öka på ytterligare konkurrens, för det kommer att behövas här under en lång säsong.
Och det du talar om, det är de här unga killarna från dels Elfenbenskusten och en från Benin också som kommer in efter läget här. Vad är det för typ av spelare?
Drissa från Elfenbenskusten, det är en vänsterfotad forward, alltså mer striker in i boxen, bra vänsterfot och explosiv. Och Abdel är mer kanske en djupledslöpande som kan användas både centralt och på kant. Väldigt snabba båda två. Vi hoppas och tror att de kan passa in i vårt sätt att spela fotboll.
En sak som du har lärt mig, eller som jag har lärt mig under de senaste åren egentligen, är att fokusera mindre på resonemang kring startälvor, vilket vi på mediasidan har en förkärlek till att ofta vilja lösa i förväg, och så här ska Häcken spela imorgon och så här är Häckens ideal elva och så vidare. Att lyfta in momenten som att om du ska nå framgång så krävs det en bra trupp. Vad säger du om detta?
Det bästa, enklaste exemplet är om du tittar på förra året när vi spelade, så kan man ju undra hur många passningar Kari Arkivo hade till exempelvis Björn Anklev, alltså en vänsterback till en höger yttermittfältare, under en säsong eller när de spelar upp. Ja, jag tror inte någon, kanske någon. Det gör att du bygger mycket av lagen, så bygger i mindre bitar, alltså att du tittar på mittbackar, ytterback, mittback, kantspelare och så vidare. Och det gör du mycket på träningar, att när du har en idé om hur du tror att det ska kunna se ut här framöver, så spelar de mycket ihop naturligtvis. Men sen vet du också att det inträffar skador, inträffar avstängningar, och det är också matcher som ska vinnas. Det är också matcher som det är tre poäng i. Och har du inte förberett dig någonting genom att bara gå på någon någon tänkt startelva i en premiär, men du som tränare har, jag tror mer förr i tiden att man kanske tidigare satt att så här kommer nog att spela, och jag tror att man ibland kanske låst in sig. Jag är mer öppen nu, och det gör också att du kan upptäcka kvaliteter hos spelare istället för att du blir väldigt closed mind i vad som handlar om en startelva.
Apropå vinna, vi måste säga några ord innan vi avslutar också, Peter, om Arsenal.
Vinst. Varför då?
Ja, just det, varför då? Du såg matchen här ändå mot Bayern München.
Ja,
det gjorde jag. Vad är din analys?
Ja, de... Nu lägger till Arsenal ett lag som saknar kvalitet längst fram och längst bak, kan man säga. De spelar ganska trevlig fotboll mitt på plan och det studsas bollar hit och dit. Mycket spelar på, men väldigt lite fart. Och jag tycker att jag kan, även om jag håller på Arsenal, så kan jag ändå tycka att Bayern München spelar en fotboll som är fantastisk emellanåt. Deras omställningar både offensivt och defensivt är riktigt, riktigt bra. Så att man saknar de här krafterna framåt, och det är egentligen så fotbollsmatcher avgörs. Det är ju individuella kvaliteter, och jag tror att Wenger har säkert en idé om han vill spela fotboll, men när han inte har krafterna framåt som tillräckligt mycket fart och tillräckligt mycket målskyttar och framspelare, så gör man inte tillräckligt mycket mål. Och när man sen också, tycker jag, problem i framförallt i mittförsvaret, så då läcker man där också mot alla möjliga motstånd. Även mot lag från leder.
Har du några lagmässiga förebilder? Jag tänker att nu, ditt förhållande till Arsenal sträcker sig längre tillbaka i tiden än 1998, och Wenger kom in och gjorde om sakerna.
Ja, det sträcker sig till 70-talet, 70-71. Liksom. Så att det har ju varit att det är ett lag som jag är ju supporter, alltså i den bemärkelsen att jag tittar på allt och följer och blir oerhört frustrerad. Det är därför jag ibland kan... Jag förstår att våra supportrar ibland blir frustrerade när man inte vet varför gjorde tränaren det här och varför gjorde han det där och men kom han in och bytte det. Men det är samma sak som jag upplever när det gäller Arsenal, att jag undrar ibland var. Men det jag förstår är att Wenger har ju liksom en tanke bakom det, och jag vet också att det finns en anledning till det. Det kan vara en skada, det kan vara en sjukdom, det kan vara en form, och det finns så många olika anledningar till att han gör på det sättet. Sen skillnaden är också att jag kan inte påverka Arsenal, jag kan inte göra någonting. Jag tror inte att skulle jag mejla Wenger så kan jag inte bry sig om vad jag sa. Medan jag som tränare i VK Häcken, jag kan påverka. Om jag har förlorat en match så kan jag påverka det med det här. Och det, jag kan säga att det är bra mycket lättare på så sätt att handskas med förluster, att vara tränare, än att vara supporter. För då är man tämligen maktlös.
Det är väl en bra avslutning då, att du får väl helt enkelt se till att ta över Arsenal då framöver.
Ja, det är väl, ja, det skulle vara en det skulle vara svårt att säga nej till, kanske.
Ja, stort tack, Peter, för att du tog dig tid, och lycka till framöver med allt vad ni företar er.
Tack så mycket. Om vi hade en dag.